Fader i himmelen, vi vill komma inför ditt ansikte nu och lyssna in vad du vill säga till oss här den här kvällen. Hjälp oss att kunna höra och lyssna och formas. Herre, vi ber så att inte denna samling ska vara förgäves, utan det får hända någonting. Det, Herre, får ske någonting genom din ande. Herre, det vår innerliga bön att så får ske. Och vi förväntar därför bönesvar, därför att du också vill det, i Jesu namn. Amen. Amen. Jag ska läsa ifrån andra Timoteusbrevet. Det är ju det sista brevet som Paulus skriver innan han lider martyrdöden. Och han verkar då ha kommit i profetisk ande. Det märker vi här. Vi läser ifrån det tredje kapitlet och jag läser den första versen först. Och där står det så här. Det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Ja, kan vi ta det till oss? Svåra tider. Ja, och sedan flyttar jag fram och läser ifrån mitten av fjärde versen och den femte. De ska älska njutningar istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan. Men förneka dess kraft, håll dig borta från dem. Ja, det var kraftiga ord det här. Jag hoppade medvetet över hela uppräkningen däremellan, för det är beskrivningar på hur människor ska vara i den sista tiden, och det är bara slå upp en dagstidning så ser vi detta fullbordas. Men jag ville ta med den andliga delen utav folk, hur det ska vara i den sista tiden. Ja. Och det här är faktiskt någonting som vi måste ta till oss om vi ska kunna ha förståelse för vår tid. Och det är därför som Paulus säger, eller jag får säga vänligt men bestämt, det ska du veta. Där är det inget svävande på orden som det kan vara många gånger, utan här är det klarhet. Och läser man en engelsk översättning annars så står det: the final age of this world is to be a time of trouble. Alltså sluttiden på jorden, det kommer att bli en tid utav svårigheter. För att inte citera New English Bible, som jag också har skrivit av här hur det inleds där. Jag ska bara se här. Ja, det är skrivet med så små stil. You must face the fact, står det. Du måste inse fakta. Engelska språket är väldigt tydligt. Jaha, då är vi här. Inför fakta, inför Guds ord. Och vi kan inte komma undan det. Absolut inte. Då gör vi oss en björntjänst. Utan vi måste möta den verklighet som finns nu och som är beskriven här. Ni vet att varje år så håller Amerikas president ett tal. State of the Union. Tillståndet i unionen. Och jag skulle vilja tänka mig att vi skulle behöva sådana tal på det andliga området, inte vi glömmer Amerika utan Sverige och kristenheten, tillståndet i kristenheten, state of the Christianity skulle det heta på engelska. Och när vi då talar om, alltså många gånger i politikens område, så är det medvetet förskönat. Det är ju heller ingen vits med då att tala om tillståndet i unionen om den inte återspeglas i talet. Och det är ju heller ingen mening med att försköna tillståndet i Sverige om det nu är så illa. Och det är det verkligen. Det är verkligen illa. Och äntligen så börjar en del få upp ögonen för tillståndet. Och det är faktiskt en ljusglimt. För tycker man att allt är bra så kommer man ju absolut inte att göra någonting åt det. Men vi är långt inne i en kris. Ja. Så att man skulle nästan kunna tala om krisenheten istället för kristenheten. För det är faktiskt mer rätt uttryckt alltså. Tillståndet i krisenheten. Ja, och vi tillhör den. Och vi kan inte slå oss för brösten en enda av oss. Så därför är det bättre att lyssna. Och jag måste säga, heder åt Ekumeniakyrkans ledare Lasse Svensson som sa för ett tag sedan bara. När han då såg hur detta samfund, jag höll på att säga stora, men det krymper år för år med några tusental. Och då så sa han så här, ur ett mänskligt perspektiv är det ett verkligt allvarligt läge. Hörde ni orden? Inte bara ett allvarligt läge utan verkligt allvarligt läge. Och det är klart, man får ju lägga ner församlingar. Man minskar i styrka och så här. Ja, det var, tycker jag, ett ärligt uttalande. Det ligger lite också här i det mänskliga perspektivet, ja. Och det är väl framförallt detta som vi så lätt har arbetat utifrån ett mänskligt perspektiv. Och då blir det ju mänskliga resultat och inga gudomliga resultat. Utan då blir det, kan det bara bli tillbakagång, faktiskt. För en människa i sin egen kraft, hon kan inte åstadkomma, så att säga, de andliga skedena. Oavsett hur stort vi än annonserar och proklamerar. Nej. Och då så var det faktiskt, det här skrivs ju då i tidningen Dagen. Och det var en helt vanlig medlem, en kvinna uppe i Västergötland. Hon hade svaret, det enkla. Ja. Det är inte mer verksamheter vi behöver. Det är mer Jesus. Ja. Hon skulle ju varit samfundsledare. Hon förstod vad det var som var behovet. Och det är just det vi behöver. Mer Jesus. Och mer helig ande som är verksam ibland oss. Ja. Nu har det under flera år, bara för att stryka under krisläget, tillståndet i kristenheten, lagts ner en församling i veckan. År ut och år in. Man förstår ju då hur många församlingar det har funnits. Eftersom det fortfarande tydligen går att hålla på och plocka ner en församling i veckan. Ja, detta är ju inte klokt. Ja, det är verkligen ett kristillstånd. Och vi behöver ju bara tänka lite i banor och observera vad som håller på att hända, eller på att säga, eller rättare sagt inte händer. Vi har ju många kyrkor här i Vetlanda. Hur många tror ni har blivit frälsta idag i våra gudstjänster? Ja, jag blir överraskad om det är en. Det måste jag säga. Jag är tacksam och glad och man blir ju verkligen det. Förmodligen kanske tyvärr ingen. Och jag tänkte ännu längre. Jag tänkte Jönköpings län. Där har ju hållits gudstjänster under dagen. Förmiddagen, eftermiddagen och nu på kvällen. Hur många har blivit frälsta i Jönköpings län en sån här söndag? Det är inte säkert att det är en enda. Faktiskt. Ja, vi skulle kunna utöka det till Småland. Hur många har blivit frälsta i Småland en söndag som denna? Ja, det vet ju endast Gud. Men det blir ju inte många frälsta om man inte ens inbjuder till frälsning. Eller predikar frälsning och omvändelse och bättring. Det är ju som att, höll jag på att säga, meta utan att ha något på kroken. Det kan ju aldrig bli någon fisk utav det. Nej. Vi får det vi verkar. Ja, om det så illa är som hela Småland att det knappast har hänt något denna söndag. Hände det något förra söndagen? Hände det något förra månaden? Skrapa ihop alltihop det här så kanske det kan vara några stycken. Ja, faktiskt. Under tiden så är det många bröder och gamla och systrar som har fått flytta hem. Och det är därför församlingen minskas och slår igen. Så allvarligt är tillståndet. Om det inte händer någonting så får vi vara kristendomens dödgrävare i det här landet. Hålla på att begrava istället för att begrava i dopgraven. Men jag tycker, det är ju inte roligt att tala om det här, men det är ju nödvändigt att vara realist. Tycker jag i alla fall. Ja, vi behöver få se en rörelse i det här landet. Där de som förstår den här krisen kunde samlas. Och tala med varandra och uppmuntra varandra till frimodighet. Att nu bryter vi det här frikyrkomönstret som vi håller på med. Och så går vi tillbaka och tänker efter. Hur var det när församlingarna bildades? Hur var det då med böneaktiviteten? Och hur var det då med förkunnelsen? Ja, det skulle vara underbart att få möta sådana som ville en förändring. Och om du lyssnar på det här eller ser detta så kan jag nog säga välkommen hit till Vetlanda. Tänk om det kunde vara en 10 pastorer som kunde komma. Ja, vi har inte sett några resultat. Det går neråt. Vi håller på att utplåna oss själva. Vi vill komma för vi vill se en förändring. Ja, jag menar faktiskt allvar. Vi behöver komma samman till krismöten och bönemöten. Där vi kunde inspirera och kanske åka till varandras församlingar och uppmuntra. Istället för att bara veva på hela tiden. I de här spåren. Det ringde en kvinna häromdagen uppifrån Norrland kan jag säga då. Hon hade varit inne i en församling. Och hon tog programbladet. Det var uppgjort ända till september. Ja, där vet man vad Gud vill. Ända till september. Tänk om man är så profetisk. Ja, jag skulle vilja säga tvärtom. Ja, hur ser Gud in i den församlingen? Han tittar här. Ja, nu har de gjort upp här ända till september. Ja. Men då får de väl ha det programmet då. Gud är ju inte sån att antvinga på någon. Nej, utan kör ett program till september. Ja, det finns en del som skissar på ett helt år så. Ja. Nej, jag tror inte det är vägen. Utan vägen är att vi öppnar för Guds heliga ande. Halleluja, andliga nedslag. Och det sa jag på bönen. Här i tisdags. Martin Lloyd-Jones han skriver så här. Att en väckelse kommer alltid plötsligt. Pang, säger det bara. Och så faller Guds ande. Det är inte så här. Utan plötsligt är Gud där. Halleluja. Och därför så kan det ske precis vilket ögonblick som helst. Om vi håller ut i bönen. Och öppnar för Gud. Och om vi vill detta. Och inte räknar ut. Vad vi ska göra. Ja, käre Gud. Jag ska ta och citera några andra också så att ni inte tror att det är jag som håller på med skriver någon klagovisa. Det räcker ju med de som är i Bibeln. Men det finns ju de som är klarsynta och där får vi tacka Gud för. Och då vill jag skriver ut lite här bara så att ni inte tror att det är jag som bara vill klaga och klaga och klaga. Det vill jag inte. Jag önskar att jag slipper göra det. Slipper hålla sådana här predikningar. Ja, jag kan börja med Dag Sandahl. Den här prästen som är Ja, han är tydlig. Så han har ju gjort sig omöjlig i Svenska kyrkan. Det finns ju inte en chans för en sån. Det var ju bara dumt av han att söka till något biskopsämbete. Kunde man ju sagt innan. Nej, han har förpassats till, ja, han har en bloggvärld där han i alla fall kan skriva. Jag vet knappt om jag vågar läsa vad han skriver här, men det är ju han som gör det, så att jag får väl göra det. För han satt i bilen och han lyssnade självfallet uppmärksamt på inledning, predikan och böner i radiogudstjänsten den hölls för en tid sedan i någon frikyrka här. Och han talar om den smetiga inledningen här och allt det här. Och vad som präglade det här, det var väl en vänlighet som var otrolig. Och det är ju faktiskt en väldigt bra träffande beskrivning. Slå på en tv-gudstjänst eller lyssna. Man vet ju inte hur man ska vränga ut och in på sig för att kunna vara så vänlig till maximal utlevnande, vänlighet hit och dit och hit och dit och tillbaka och igen. Alltså, ja, han, men, ja, så han skrev, han blev så upprörd så att han upplevde sig närmast trafikfarlig där han satt och lyssnade på det här. Ja, så kan man ju också reagera, för de flesta av oss reagerar ju inte, för vi är så nedsövda av den här frikyrkliga vänligheten där aldrig får sägas ett förmanande ord eller ett skarpt ord eller en stark predikan. Nej, vänlighet, vänlighet. Måla på. Då skriver han det. Men sammantaget blev det så mycket att jag drog slutsatsen. All denna vänlighet står skyddslös inför ondskan. Tror ni att djävulen bryr sig om någon vänlighet eller ondskan i världen? Nej, man blir ju skyddslös om man vaccinerar folk bara med en vänlighetsspruta söndag efter söndag. Det måste med nödvändighet tolkas allt till det bästa. Och saknar urskiljningsförmåga när det blir, då citerar han, blir jävligt på riktigt. Då ska denna fromhet till och med säga något vänligt om djävulen som att han var i alla fall flitig. Ja, så långt kan det gå så att man är vänlig rent emot djävulen själv. Ja, då har det gått långt. Ja, det var jag glad att det inte var jag. Om ni klagar på detta så får ni ju höra av er till Dag Sandahl. Ja, sen så skrev Joel Halldorf, det är lika bra jag tar ett till här. En krönika i Expressen den 14 januari, jag läste den på nätet. Joel Halldorf alltså. Han är ju själv pingstvän. Så att det är inte jag som på något sätt vill tala om pingströrelsen. Utan han gjorde det. Och han har ju en väldigt stark analytisk förmåga. Då skriver han så här. Att under detta 90-tal var pingströrelsens självförtroende i botten. Rörelsen hade sedan starten identifierat sig som en väckelserörelse. Men i slutet av 1980-talet började kurvorna peka nedåt. Var det en väckelserörelse som inte längre växer? Som om inte det var nog hade Livets Ord tagit över stafettpinnen som mest radikal och högljudd i den kristna familjen. Pingströrelsen började istället söka sig mot samhället. Församlingarna bytte namn från det något aparta men vackra, bibelinspirerade Philadelphia, Betel och Sion till mer det prosaiska pingstförsamlingen. Den så kallade syndakatalogen var nedmonterad och pingstvännerna gick på bio och dansade och några kunde till och med ta en öl. Det är alltså Halldorf själv som är pingstvän skriver detta. Det skedde någonting vid den här tiden. Man predikade mindre om synd och mer om Guds kärlek. Men det bromsade inte medlemstappet. Självklart inte. Det dök upp en ny generation en som var ointresserad av respektabel fromhet. Ja, det är ju på pricken. Tror ni att det tilltalar ungdomen idag, respektabel fromhet, att man dras dit? Alltså, nej. Och han citerar här då sociologen Oliver Roy, konstaterar angående radikaliseringen inom islam, när det hände senast, att en sansad och balanserad religion, eller ideologi för den delen, tilltalade tonåringarna. Nej, det vet man ju. Ungdomen, de vill vara med och satsa. De vill att det ska hända någonting. De tycker om radikala budskap och ja, helt enkelt när man ger hjärnet, som det heter. Ja, här har vi trott att vi ska kunna vinna framgång på det sättet, genom att inte vara radikala och frimodiga. Nej, det är dömt att misslyckas. Och detta tal om Guds kärlek då här. Ja, om det hade varit ett framgångsrecept, så skulle ju frikyrkorna har fördubblats, för där är det ju kärlek i var och varannan mening. Gud är kärlek, Gud är kärlek. Lyssna på ni höra radio och tv-gudstjänster. Det är nästan som att det gäller att komma upp i högsta poäng, hur många gånger man kan säga Gud är kärlek. Ja, men då är det så här, och då citerar jag Olof Edsinger här, som är generalsekreterare för Svenska Evangeliska Alliansen, som vi är medlemmar i, och som är verkligen en gudsman. För vi tror väl att det är väl det normala att alltid tala om Gud är kärlek. Då skriver han så här, och det är alldeles nyligen, att här han har då visat på hur det förhåller sig. Han skriver här att för det tredje är det flera skrifter i Nya testamentet som helt saknar hänvisningar till kärleken, faktiskt. Åtminstone i anslutning till den kristna etiken. Mest intressant är kanske apostlagärningarna, som ger ett antal viktiga exempel på den tidiga kristna förkunnelsen. Där har vi ursprunget, och där har vi hur vi ska predika. Och då skriver han så här: i denna långa bok Apostlagärningarna nämns inte kärlek en enda gång. Tänk vad man kan komma bort oförmärkt ifrån nytestamentlig apostolisk kristendom och tro att det är normalt. Vi behöver gå tillbaka till ordet. Hur predikade apostlarna? Hur predikade Petrus på pingstdagen, förstår ni? Det var ju något våldsamt, och folket kände ett styng i hjärtat. Det är predikan. När människor blir berörda och träffade. Och det är det vi behöver komma tillbaka till. Hur många blir berörda idag utav en genomsnittlig frikyrkopredikan? Vi kunde ju fråga, om vi hade haft möjlighet att formulera, gå i kyrkor och fråga: blev du verkligen berörd idag? Ja, troligen inte så optimistiskt när det gäller svaret. Utan så, detta Gud är kärlek, det har man ju hört, så att det berör ju inte längre. Utan vad det gör är ju att det bedövar. Ja. Man ger en injektion, Gud är kärlek. Jaha, ja, men då är ju allting bra, då kan jag ju leva hur som helst. Ja, det är ju ingen fara. Gud, han älskar ju, han kan inte göra någonting, för han är ju kärlek. Ja, man blir bedövad istället. Ja, även bedrövad blir jag, men istället för att bli berörd. Alltså, vi måste försöka komma tillbaka till där förkunnelsen är berörande, så att man upplever: oj, här träffade ordet mig. Gode Gud, hjälp mig till omvändelse. Och hela församlingar. Det var en herrens tjänare, han skrev i fredags i i dagen. Var är profeterna i vår tid? Frågetecken. Ja. Var är de? Ja, går man igenom en pastorsutbildning på 4 år och man skulle bära på en profetisk kallelse, så ser man till att man blir avhyvlad, så att man blir totalt rund, så att man blir pastoriserad. För de är inte intresserade att få fram några profeter, utan det ska utbildas pastorer och de ska formas. Jag vill säga hjärntvättas under 4 år. Och hade funnits någonting av den första kärleken och glöden och inspirationen och evangelisationen och allt det här som man, många har sökt in. Och även en profetisk ande och frimodighet, så har man förvandlats till en försiktig person. Så att det kan vi nog ställa frågorna var profeterna finns. Och det är ju självklart utav alla dessa 5 tjänstegåvor att inte Gud bara kallar herdar. Utan han kallar ju alla, och de finns ju där och Gud har kallat det. Men människor har förkvävt ordentligt, inte minst profettjänsten. Människor har förkvävt den. Man vill inte ha några profeter. Nej, och det är väl ingen som vill uppträda som profet och säga jag är en profet. Den han blir ju halshuggen direkt. Det gjorde de ju bokstavligen och på gamla testamentets tid, så att det är ju ingenting nytt. Nej. Men däremot så tänkte jag tillbaka till förkunnelsen till de som har gått hem till Herren och de som är ännu äldre och som har lyssnat på dessa som var pastorer, predikanter, men de var också profeter, fast de inte sa det. Tänk, Levi Petrus. Det var orden som träffade, berörde enskilda församlingar. Bo Hörnberg. Vilken kraft, vilken auktoritet. Det var ju intressant. Ordet var levande och träffande. Georg Gustafsson. Oj, ni som har hört dessa, för att höra Gustav Landmer är ju en upplevelse utan dess like. Jag har en predikan och det är nog den bästa jag hört. Skulle jag hålla en sån predikan här, så borde kanske avskedspredikan. Han la inte fingrarna emellan. Han gick till rätta. Oj, oj, oj. Gode Gud. De var ju profeter. De var inte omskolade till tama pastorer. Utan de hade fått frihet och de hade inte gått några 4 år på seminarier och förstörts. Utan de hade varit inför Herrens ansikte och fått utbildning. Där anden gjorde ordet levande så att det fullständigt rörde sig på bibelbladen. Och när de talade ut det, så var det levande ord som träffade människor. Det är då det är intressant att gå på möten. Ja, men hur intressant är det att gå när man vet precis hur det kommer att bli redan innan? Ja, det är klart man längtar efter kyrkkaffe då. Men det kan ju vara lite variation på bakelserna eller vad det nu är för någonting. Och småkakorna. Men på predikan, det är Gud kärlek. Gud är kärlek, och så sjunger vi några lovsånger och sen... Ja, ni vet, ja, ni kan veva det där. Det går ju att veva det vecka ut och vecka in. Ja, och någon fick ju ibland fråga om ju såna här olika frågor. Ja, nej, att man får välja på 2 saker. Och det var en, han var ärlig. Han sa predikan eller kyrkkaffe. Ja, det kyrkkaffet. Detta kyrkkaffe. Jag är glad att vi inte har varken kyrkkaffe eller kyrkte. Hörrni, för några veckor sedan hälsade jag på en. Han har varit alkoholist och beroende av den sortens varor. i en stad här bortåt någonstans. Och ja, går du på mötena, sa jag. Och han var inget kritisk. Det var inte det. Utan han var fåordig och nästan blyg. Ja, jag går mest på LP-samlingarna, sa han. För där vid kyrkaffet, sa han, de pratade om sina fastigheter och sport, sa han. Han var inte intresserad, han hade en lägenhet. Han var inte sportintresserad. Han tyckte det var jättejobbigt att sitta där. Hur ärligt, uppriktigt som helst. Ja, jag höll på att säga, nu är han ju nykterist, men och barn och fyllehundar får man höra sanningen. Nu är han ju inte någon fyllehund, men han var som ett barn. Fullständigt ärlig. Han led. Och därför så kände han sig mer hemma ibland dessa som hade haft samma problematik. Och jag vet, jag har sagt en annan gång, jag kan säga det igen här då. För det var ju en, han var så nyfrälst och förälskade Jesus. Och så kom han och hamnade där på de här kyrkkafferna. Och så frågade han, för han märkte ju vad de pratade om. Han frågade helt ärligt, är det förbjudet att tala om Jesus här på kyrkkaffet? Ja, vad skulle han tro? För det var ju ingen. Ja, tänk om någon säger så här på ett kyrkkaffe. Halleluja, snart kommer Jesus. Då är ju den stämningen förstörd. En fanatiker har vi fått. Men det är väl det mest naturliga, att man tycker det är härligt och säger halleluja. Det går ju faktiskt att göra fortfarande. Ja, och tala om Jesu återkomst. Nej, mitt förslag är att man skulle överraska kyrkfolket. Och säga, efter gudstjänsten som det heter, så har vi kyrkbön. Då är ni välkomna in här. Jag undrar om inte en del fingerbrott hem då. Plötsligt. Tänk att få tala med Gud, ett andligt samtal. Istället för hålla ett världsligt samtal med bänkgrannen. Vad det skulle betyda både för den enskilde och för den församlingen. Ja, det är ett allvarligt menat förslag faktiskt. Byt ut kyrkkaffet mot kyrkbön efteråt. Ja. Nu ska vi se här. Det finns ju mycket att säga här. Men det här, jag kan lova, jag säger det inte i kritisk ande för att racka ner. Utan jag går till mig själv. Och jag går till vår församling. Vi kan rannsaka oss allihop. För vi har väl ingenting och berömma oss av. Utan just det här, rannsakan och ärlighet inför tillståndet kan innebära en förändring. Och jag upprepar inbjudan, låt oss komma samman som vill en förändring. Det är nödvändigt. Ja, sedan är det en fruktansvärt allvarlig bild som möter oss när det gäller den yttersta tiden. Detta är bara ett exempel på vad som profetiskt är förutsagt. Hur det ska vara precis innan Jesus kommer. Sömnaktigheten i Matteus 25 kapitlet. Det står hur det ska vara precis innan brudgummen kommer. Så blir man sömnig. Det är ju också så att de sju sändebreven i Uppenbarelseboken är ju en rannsakande läsning för alla församlingar genom alla tider. Men det är också en profetisk bild hur det är ifrån första kristna tiden fram till den sista tidens församling. Och då så kan man ju se bara de två sista, det stämmer ju exakt, Philadelphia som... Församlingen som kämpade och hade små resurser. Tänk på den här frikyrkorörelsen och missionsrörelsen som vi kan säga började på 1800-talet och över 1900-talet. Det var ju en oerhörd upprättelse utav Guds församling och mission och allting. Men så kommer det allra, allra sista. Då är det Laodicea-församlingen. Ja, där är det mycket allvarligt, för den var ljum, står det. Och där går Herren till rätta med den. Och då var det så också att där var det inte heller någon prövning utav tillståndet som vi talar om här. Tillståndet i den församlingen. Den urskiljningsförmågan, den var totalt förlorad. För man säger så här: jag är rik och jag har vunnit mycket. Jag behöver ingenting. Vilken fruktansvärd självbelåtenhet. Ja, hur är det i Sverige? Ja, men vi har så bra verksamhet, förstår du. Och vi har det så trevligt. Så kom inte och klanka på vår församling. Om det blir någon tillväxt, det är något annat sak. Men alltså, vi har, förstår du, vi har söndagsskola, vi har ungdomsverksamhet. Vi har ju som sagt jättefint kyrkaffe och gemenskap, och vi pratar och vi umgås och vi har så fina gudstjänster och fin sångkör. Ja, men är det så att man har det som Laodicea och man indirekt säger jag behöver ingenting, så är det ju verkligen det stora krisläget. Då är det stora krisläget, hörrni, och det är där krisheten, enheten i Sveriges land befinner sig. Och ska det bli en förändring, så måste den ske nu innan Jesus kommer. Det var så allvarligt i Laodicea-församlingen. Jesus stod vid dörren och knackade. Han var inte ens välkommen in i församlingen för att förstöra trivsamheten. Och det kan ni ju tänka om Jesus skulle predika i våra gudstjänster här. Det skulle ju inte fungera. Läs texterna. Det är jättebra att ha texterna långt ifrån sig. Och sen kan man alltid putsa till dem lite. Men Jesus stod utanför. Jag fick ett brev från en kvinna. Hon hade en dröm. Hon och Jesus stod utanför församlingen. Vi går väl in, sa hon. Nej. De skulle inte känna igen mig, sa Jesus. Tänk om det är faktiskt så. Om Jesus står utanför församlingen. Att vi inte känner igen honom. Ja, då behövs rådet där. Köp ögonsalva. Och det är omgående. Jesus var utanför. Och det kom detta ordet idag på morgonen. Jag vaknade vid 60. Och då tänkte jag, utanför kom det. Ja, mer behövdes det inte sägas. Utanför. Så allvarligt. Tänk på. Nu har vi ju talat om kristenheten. Allihop har satt ut för himmelen. Naturligtvis. Det är ju det som är målet för oss alla här i det här landet. Men kommer vi dit? Är frågan. Det är någonting helt annat. För sömnaktigheten. Jag kunde väl ta ett citat här till utav Frank Mans då. För sömnaktigheten är någonting som kommer att prägla nu vår sista tid här. Men då skriver han, men då sömnaktighetens ande lägrar sig över Guds församling, då tystnar talet om att Jesus ska komma igen. Det är exakt så det är. Jag frågade en som är en andlig ledare, och jag frågade, hur är det i din församling? När talade din pastor om Jesu återkomst? Nej, det har han inte gjort. Inte tydligen en gång. Ja, då tystnar talet om att Jesus ska komma igen. Man tror det knappt. Och tror man det, så är det bara teoretiskt. Man blygs att tala om det. Ja, då kunde man ju vara fanatisk om man säger, tänk, Jesus ska komma på himlens skyar och vi ska uppryckas. Det är ju något övernaturligt. Det är ju något fanatiskt. Nej, det är bäst att inte säga det, för då tror de att man är en fanatiker. Men så blir det i alla fall. Och då säger Frank Mang så här, han förutsade mycket bestämt, Jesus alltså, att den andliga försoffningen skulle bli den dominerande atmosfären bland hans bekännare i denna tidsålder. Slut. Punkt. Det är inte någon marginell företeelse, utan det är den dominerande atmosfären i denna tidsålders atmosfär, tidsålders slut. Och där är vi nu. Och så är det. Så är det. Och nu så tycker du att det var mycket negativt. Nej, det var tillståndet, om vi ska vara ärliga. Och det innebär inte att jag tänker lägga av eller bli missmodig och ge upp. Utan jag ser det bara som den största av alla utmaningar. Att få vara med och försöka i alla fall få en förändring. Alltså detta är ju en kolossal utmaning för oss. Att höja vår röst. Plocka fram frimodigheten och satsa för Guds rike i denna avfällighetens tid. Och hålla ut, för snart är det slut. Snart är det slut, tillfällena. Jag läste om Frank Mangs, han berättade om när han var liten. Han var ungefär 6 år. Och då hade, mamman var ju troende och hade den här stora Melins bibel med förklaring. Förklaringar. Och då res teckningar, ni vet de här svartvita, ni har säkert sett dem. Och som liten pojk, han bläddrade ända från skapelsen ända till himmelen. Och han tittade på dessa, det är ju fantastiska teckningar egentligen som Doré gjorde. Kunde illustrera hela Bibeln. Men han träffades särskilt utav de här teckningarna som illustrerade Matteus 25. Om de här jungfrurna som jag har talat om här. Hur de gick ut. Det såg han då. Och sen då den här bilden. Den här. Där porten hade blivit stängd för hälften av dem. Det berörde hans lilla barnahjärta så oerhört. Så han sa att utav alla, till och med även getterna på den vänstra sidan som gick bort till på domens dag. Det tyckte han inte var så konstigt, för de var ju ogudaktiga och ville inte ha med Gud att göra. Men dessa som hade satt ut för himmelen, att de är utanför himlen. Och hur han såg här, hur några stod och knackade på porten. Andra hade i vanmakt sjunkit ner i förtvivlan utanför. De förstod. Det var stängt. Det var slut. Det var förlorat. Och visst är det det allvarligaste. Och det är det jag tycker. Att sådana som har satt ut för himlen. Har vi satt ut för himlen. Och vi skulle bli utestängda. Ja, då är det ju. Då är det det bästa. För alla människor. Då tillhör vi den kategorin. Och därför måste vi försöka att väcka. Nu i denna sömnaktighetens tid. Där den dominerande atmosfären är sådan. Så att man behöver ju inte jaga. Och leta efter sömnaktiga kristna. Och springa runt. Utan det är en dominerande atmosfär. Man kan vara salt och ljus lite överallt. Och Frank Mangs. Han precis klarade av att pussla ihop texten under den här fruktansvärda bild. Och så läste han, Herre, låt upp för oss. Vilken tvivla som inte besvarades. Ja, må Gud hjälpa oss och rannsaka oss. Rannsaka er själva, skriver Paulus. Så att vi behöver inte rannsaka några andra. Det räcker med att vi rannsakar oss själva. Det är fullt tillräckligt. Men om vi gör det var och en och rätar till, då kan det bli en förändring. Och när det blir det i broder och systers liv, den ena efter den andra, så blir det en förändring i församlingen. Och blir det i en församling, så kan det sprida sig till andra församlingar. Och så kan det räddas. Ja, där befinner vi oss. Och då vet vi vad vi har att göra. Det är mycket som behöver göras. Det är kolossalt mycket. Men låt oss be. Som Jesus bad, be om arbetare till skörden. Sådana som inte blir fördärvade utan som är härligt nyfrälsta. Ofördärvade i den första kärleken. De kan skaka om oss gammalfrälsta. Ja, käre Gud. Ja, jag vet inte, men Gud vet hur det ska gå till. Och han vet att det finns villiga hjärtan. Säger vi som i Laodicea, jag är nöjd. Ja, då behöver vi inte räkna med att Jesus kommer att tränga sig på. Men om vi kommer som behovets barn, då vill han möta oss. Må vi alla vara det. Herre. Jesus, jag ber. Du som är den levande. Du som väntar på att ta hem ditt folk, Herre. Jesus, vi ber. Vi ber att vi ska vara redo då, kära Gud. Och Herre, vi ber, gör vad som helst. Om vi är på fel väg, så väck oss. Kära Jesus, jag ber, Herre, om det enda som kan besegra och fördriva sömnaktighetens ande. Och det är dess motsats, väckelsens ande. Väck oss. I Jesu namn, helige ande, vi ber. Och väck oss bara inte ikväll, utan att vi håller oss vakna. Far, det kan vara så kort tid kvar. Så om vi hade sett det, så hade det varit ett väckelserop för oss. Till förändring. Men Herre, låt oss nu i tro få våra ögon öppnade så att vi kan tro utan att se. Och giv oss då den salighet som du har utlovat. Herre, nu ber jag att vi var och en som har lyssnat här, kommit inför ditt ansikte, skulle få vara arbetare i den elfte timmen. Herre, i den sista timmen. Får vi, Herre, så kallar du arbeta. Fast det var nästan färdigt. Ja. Jag ber att du ska kalla ut tjänstegåvor. Du ska kalla ut bröder och systrar. Till att vara vittnen. Om det så är arbete i skolan eller vad som helst. Bara vi får vara dina vittnen. Så att vi får vittna om dig med våra liv och med våra ord. Och där väckelsens ande får prägla oss och församlingarna, Herre, vi ber om detta. Och du vill höra en sådan bön, och därför så har vi den tillförsikten att du har gjort någonting här ikväll nu när du har hört bönerna stiga upp här. Nu anbefaller vi detta utsädet här, och vi ber att blodet ska beskyddas så att det är över ordet, så att det får bära frukt i goda hjärtan. Både 30 och 60 och 100 falt. Och överlämna allt nu till dig i Jesu namn. Amen. Amen.